Då ska vi gå över till dagens evangelietext och predikotext. Och då läser jag från Johannes 20 kapitlet 19-29 versen. Jesus hos sina lärjungar. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta så visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Tag emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar därefter så samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sen sa han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro." Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fast de inte ser."
I Dostojevskis stora roman Bröderna Karamazov, om det är någon som har läst den, så berättas om en kvinna som begär bevis för Gud. Och hon får ett svar av Starets Sosima. Och det svaret är att man kan inte bevisa något, man kan bara bli övertygad. Visst finns det många skäl som talar för tron, och de är det klokt att undersöka. Men till sist så är det ändå vår egen erfarenhet, eller med andra ord andens verk i våra hjärtan, som leder oss fram till trons visshet. Det är också sant som någon har sagt att idéer går möjligen att bevisa, men personer måste man stämma möte med och bli besegrad av i kärlek. Så är det i högsta grad när det gäller tron på den uppståndne Jesus. Det finns mycket som faktiskt talar för att hans uppståndelse är en historisk händelse och verklighet. Men det är ändå vårt eget möte med Jesus som skapar den levande tron. Så är det för oss och så var det för Thomas. Jag kan nämna jag har satt två rubriker till det jag säger, och jag kan nämna det. Den ena rubriken är trons gåva från den uppståndne. Och den andra rubriken är besegrad av kärlek. Vi hörde hur Renate läste om när lärjungarna var samlade på påskdagskvällen. Av rädsla hade de låst dörren. De var rädda för vad myndigheterna skulle hitta på med dem. Och när de sitter där bakom låsta dörrar så kommer Jesus, uppstånden och levande. Jesus kommer alltså där på påskdagskvällen där de sitter inlåsta i sin sorg och rädsla. Och han kommer till dem med glädje och med frid och med tro. Och då kan man undra, varför var Thomas inte med? Varför var han med sen, en vecka senare? Thomas var tydligen en person med stark integritet och stora krav på sanning och äkthet. Kanske hade han valt att vara ensam med sin smärta istället för att söka lindring tillsammans med de andra i gruppen. Han accepterar ingen lättköpt väg ut ur sin stora sorg. Och därför värjer han sig inför vännernas entusiastiska vittnesbörd. Det hela låter bara allt för fantastiskt. Aldrig i livet att han kan tro på något sånt här utan en egen erfarenhet. Men han kan ju inte heller utan vidare avfärda det som de andra berättar om sina erfarenheter. För han är ju en sanningssökare. Och därför måste han gå till botten med den här saken. Nog för att det verkar orimligt, men om det trots allt skulle vara sant och om det skulle hända igen, så vill han inte missa det. Därför är han med en vecka senare när mästaren än en gång kommer genom låsta dörrar och bjuder dem sin frid. Och den här gången så vänder han sig till Thomas och säger: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. I Jesu röst finns ingen ironi utan bara värme och medkänsla. I den stunden är Thomas besegrad av kärlek. Av Jesu kärlek. Visst fick han också de yttre bevisen, men det som gjorde honom till en apostel och till en trosmänniska, det var det personliga mötet med Jesus. Tvivla inte utan tro, sa Jesus. Och i grekiskan står det faktiskt, så används här inte något ord för tro, utan det, för tvivel, utan det står: var inte otroende utan troende. Thomas hade svårt att tro. Han ville nog, men han kunde inte. Och då, i det läget, så kommer den uppståndne och ger honom tro. När Jesus uppmanar till tro så är det inte ett krav, utan en gåva. Det är som att han säger: jag ger dig tron som gåva, vill du ta emot den? Och samtidigt så ger han en grund för tron. Han säger: räck hit ditt finger, här är mina händer. Det finns alltså, och det är Jesus angelägen om att visa, det finns en verklig historisk grund för vår tro. Tron bygger inte på önsketänkande och fantasier, utan den är förankrad i något som har hänt. Framförallt i det som har hänt med Jesus Kristus, Guds son som blev människa för att leva och dö och uppstå för oss. Direkt efter det här avsnittet om Thomas så redogör aposteln Johannes för syftet med sitt evangelium. Han skriver så här i vers 30 och 31. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Syftet är alltså att skapa tro och därmed gemenskap med den uppståndne. Som Jesu apostlar hade Johannes och Thomas och alla de andra ett unikt uppdrag, och det var att berätta om det som de hade sett och hört. Och det skulle de göra för att ge oss en stabil och verklighetsförankrad grund för vår tro. Men varför säger Jesus då att de är saliga som inte har sett men ändå tror? Menar han att Thomas borde ha klarat sig utan att få se så som de andra gjorde? Så som de andra fick? Jag tror inte det. För utan den erfarenheten så hade Thomas aldrig kunnat bli apostel. Och det var det som Jesus hade kallat honom till. Jag tror inte att Jesu ord var ämnade som en förebråelse av Thomas. Utan jag tror att han syftade på oss. Vi är saliga om vi tror apostlarnas vittnesbörd. Vi som inte har möjlighet att få se den uppståndne på samma sätt som Thomas och de andra apostlarna. När vi tar emot deras ord och tar det till vårt hjärta, då kommer Jesus att bekräfta sanningen för oss i vår erfarenhet. Och då blir vi saliga. Och salig, det betyder att vi får del av den speciella lycka som finns i gemenskapen med Gud. Den lyckan består inte av i att vi hela tiden känner en upprymd glädje. Det kan vi göra ibland. Men lyckan är att vi vet att Jesus lever. Och att vi får leva med honom. Att han delar sitt liv med oss. Till sist några ord om våra tvivel, våra svårigheter att tro. Det finns olika slags tvivel. En del är intellektuella, förnuftsmässiga, och andra är snarare psykologiska, känslomässiga. Och jag tror att de oftast är invävda i varandra, de här olika tvivlen. Och vi kan jämföra de olika tvivlen med två olika sidor av den kristna tron. Den ena sidan av vår tro handlar om förtröstan. Och den andra handlar om att hålla något för sant. Och då är de psykologiska tvivlen förknippade med tron som förtröstan. Och de intellektuella tvivlen är förknippade med tron som ett försanthållande. Båda delarna finns i den kristna tron. Och när det gäller de intellektuella tvivlen så kan de bero på att vi inte har tillräcklig insikt i sanningen. Och vem av oss har det? Men det kan också bero på att vi har fått nya kunskaper, gjort nya livserfarenheter som vi inte ännu har hunnit integrera i tron. Och de tvivlen kan påverka oss på två olika sätt, beroende på hur vi hanterar dem. Antingen kan de göra att vi fjärmar oss från tron, och då kommer tron att framstå som något förlegat, någonting urvuxet, någonting som inte längre passar i våra liv. Men det finns en annan möjlighet, och det är att tvivlen blir till redskap som hjälper oss att faktiskt mogna i tron, få en vidare, djupare tro, och som hjälper oss att älska Gud mer och mer, också med vårt förstånd. Tron har sin grund i sanningen, därför är tron inte orimlig. Tron går inte på tvärs med förnuftet, men däremot går den utöver vårt mänskliga förnuft, som ju är väldigt begränsat. Så därför utifrån vår horisont så kan tron framstå som oförnuftig. Ta till exempel uppståndelsen. Den kan inte förklaras rationellt. Den kan inte så att säga förväntas som en följdriktig händelse. Och den kan inte bevisas vetenskapligt. Men å andra sidan, på grund av de skäl som faktiskt talar för uppståndelsen, att den har ägt rum, så kan den inte heller bortförklaras på ett riktigt trovärdigt sätt. Men det som övertygar är till sist mötet med den uppståndne. De psykologiska tvivlen, de är mer förknippade med alltså den sida av tron som vi kallar för förtröstan. Och den har andra orsaker än de intellektuella tvivlen. Men samma sak gäller här, att när vi får hjälp att hantera dem på ett bra sätt, så kan de öppna vägen till en fördjupad tro och kärlek. Till att älska Gud mer och mer av hela vårt hjärta. Den här sortens tvivel kommer ur en skadad tillit. De bottnar i tidigare erfarenheter som vi har gjort, i sår som gör det svårt att våga tro. Här kommer tvivlet in som en slags försvarsmekanism. Och där kan också det intellektuella tvivlet kallas in som ett slags skydd, extra skydd. Vi vågar inte tro därför att vi är rädda att bli besvikna än en gång. Vi vågar inte tro på kärleken, för det är ju det den kristna tron handlar om ytterst sett. Utan då är det säkrare att stänga dörren och låsa in sig. Men det som händer då, det är ju att det som var ämnat som skydd mot nya smärtsamma erfarenheter istället blir ett hinder för livet och en låsning som håller Gud på avstånd. Men den uppståndne söker sig in också i de låsta rummen. Om vi nu återvänder till Thomas, så tror jag att hans svårighet att tro, det var inte enbart ett intellektuellt problem, utan också i högsta grad ett psykologiskt. Det är klart att hans tvivel hade en intellektuell dimension, för det är ju inte så vanligt att folk uppstår. Men det fanns nog också starka psykologiska skäl till att Thomas inte kunde ta till sig vännernas trosvissa vittnesbörd. Thomas, han var besviken, han var djupt besviken. Han hade satsat all sin tillit på mästaren. Och så hade det hela utvecklats på ett sätt som gick tvärs emot allt vad han hade trott och hoppats på. Jesus hade blivit dödad som den värsta brottslingen. Så det var inte konstigt att Thomas var på sin vakt. Att han var rädd för en ny besvikelse. Det var säkrast att inte tro på de här överraskande nyheterna. Att tro betyder att ge sin tillit. Att lägga sitt liv i Guds hand. Och därför att närma sig tron kan innebära att det börjar svida i gamla sår och gamla besvikelser. Och då står man inför ett val. Att antingen bygga upp murar av försvar och gömma undan såren. Eller också ta fram de gamla såren i ljuset. I det första fallet blir jag mer och mer inlåst i besvikelser och i tvivel och otro. Och i det senare fallet så öppnar jag upp för ett inre helande. Ett helande i mötet med Guds kärlek. Som Jesus kom till Thomas, så vill han också komma till oss och hjälpa oss när vi vill tro men inte kan. Tron är ingenting som vi kan prestera, utan tron är en gåva från honom som uppstod. Och vad är det djupa sätt som övertygar våra hjärtan? Jo, det är kärleken. På vårt djupaste tvivel, som är tvivlet om att verkligen vara älskade och önskade av Gud. På det tvivlet biter inga förnuftsargument. På det tvivlet biter bara den kärlek som har älskat oss in till döden. Döden på ett kors. Den kärleken förvandlade tvivlaren till bekännaren. Och då blev Thomas den första, så vitt vi vet, som bekände att Jesus är Gud. Min Herre och min Gud. Det var den tron han fick som gåva när han mötte den uppståndne. Låt oss ta en stund i bön och stillhet. Jesus, tack att du finns här levande mitt ibland oss. Att du är här som den uppståndne. Du är här med ditt liv och med din ande. Du är här med din kärlek, med ditt ljus. Och tack att du går till våra hjärtan och frågar, vill du ha tron? Tro på mig. Tvivla inte, jag ger dig tron. Du får tro. Och tack att du bekräftar på olika sätt sanningen i våra liv. Hjälp oss att inte krångla till det, utan ta till oss ditt ord på ett personligt sätt. Och gömma dig i våra hjärtan. Och få se att det bär. Tack Jesus. Tack att du aldrig lämnar och överger oss, utan du som har börjat ditt verk i oss, du fortsätter också tills du är färdig. Amen.